Hej alla lyssnare! Nu är det så att nu har det gått nästan 3 veckor sedan jag och Mario spelade in senaste avsnittet. Och som jag spelade in i förra, mitt 4-minuters klipp, så berättade jag att jag har kommit till Sverige. Och av den anledningen har det varit väldigt tyst nu. Innan jag kom till Sverige så fick jag kontakt med en hel del chilenska personer i exil, säger man va?
Ja, det kan man säga.
Ja. Varav en av de här personerna är en kvinna som heter Viviane, som jag faktiskt har äran att få intervjua idag. Så det här är första gången jag och Mario kommer inte spela in idag. Han är i Chile, jag är i Sverige. Och idag kommer jag ha en gäst, och jag känner mig jätteglad över det här. Så jag tänker bara välkomna in och säga hej Viviane och välkommen till våran podcast.
Hej Ebba, hej Mario, ifall han lyssnar.
Ja, han kommer lyssna sen också. Och jag vill också börja med att säga till alla er som lyssnar att vi har ingen välfungerande mikrofon, vilket gör att min röst kommer eventuellt att höras väldigt starkt med tanke på att jag har den rösten jag har. Så att ni får ha lite överseende om det låter lite burkigt och om det är lite skramligt. Men informationen bör komma fram i alla fall, för nu har vi kollat igen ljudet. Så nu vill jag bara börja med att säga, hur är det Viviane?
Jo, det är jättebra. Lite nervös nu. Det är första gången jag är med på en sån där podd. Så att du får leda mig. Ja. Så det blir säkert bra.
Nej, men det var ju som vi pratade om innan. Att det är så, även om vi har gjort det här i 3 månader. Mm. Så jag är alltid lika nervös innan jag sätter mig och spelar in. Så det är bara att försöka.
Inte tänka på det, vet jag.
Nej.
Ja, det går säkert bra.
Ja, det kommer gå bra. Men Viviane, du kom till Sverige som 9-åring. Mm. Så om jag bara öppnar upp det samtalet till dig. Vad hände? Varför hamnade du i Sverige?
Ja, alltså jag kom ju... Min pappa kom ju först.
Vilket år kom han?
Han kom ju 70... Jag blev det 75. Mm. Och det var väl 2-3 år kanske efter militärkuppen i Chile 1973. Som var den 11 september. Så det blir väldigt oroligt. Och det blir mycket förföljelser. Folk fängslades och så. Så pappa flydde och sökte asyl här i Sverige. Sen dröjde det ett tag innan jag, mamma och min syster kom till Sverige. Så att, ja, vi har varit här sedan jag var 9 år och jag är 53 idag. Så att det är rätt många år.
Hur lång tid, kommer du ihåg vilket år ni kom till Sverige?
70 ska vi se. Jag är 67. Ja, så 77 måste det vara, va? 76, 77.
77. Ja, så typ 2 år efter att din pappa hade kommit. Ja, okej.
Okay. Så att det är... Ja, det är många år i Sverige. Och de här 2 åren kändes som en evighet också. Ja. När vi väntade på att få komma och träffa pappa. Så det är ju... Det är inte en... Jag önskar inte någon få uppleva det. Man känner sig övergiven. Man vet att man har en far, men man ser inte honom. Det är oroligt i landet, men man vet inte vad som kommer att hända. Och jag önskar ingen människa få uppleva det, men tyvärr så är världen som den är. Och det är många som får fly och lämna sitt land. Och många har kommit till Sverige då. Och under den tiden, under 70-talet och även 80-talet, kom det väldigt många chilenare. Det kom väldigt många människor från Uruguay, kom också hit. Så att det fanns en stor grupp utav latinamerikaner. Och alla kämpade på olika sätt för frihet, för rättvisa i Latinamerika. Så att när vi väl kom till Sverige så självklart så började vi ju jobba med olika organisationer och stötta Chile. Och det gjorde man på olika sätt genom att samla pengar och hjälpa människor i Chile. Men även politiskt då. Var det många som var väldigt politiskt engagerade. Så att hela min uppväxt har ju varit med demonstrationer, sätta upp affischer, vara med och organisera olika fester, olika event för att samla pengar. Så man har ju växt upp med detta. Men sen under slutet av 80-talet så det är liksom det tog slut. Och i och med att det blir ju demokratisk val i Chile också, så självklart så...
Det fanns inte. Det hände typ
88
va?
Ja, någonstans där 89 tror jag var valet, om det är fel. Jag kommer inte ihåg datorn exakt, men då blir det på något sätt att ja, men nu behöver vi inte demonstrera mer, nu finns ingenting mer att göra, nu är det lugnt.
Mm.
Och sen pluggade jag och sen drog jag mig ju tillbaka från all den typ av arbete. Och inte förrän nu då, förra året, när det återigen, när Chile återigen har hamnat ungefär i samma situation.
Mm.
Och då kändes ju väldigt naturligt för mig och många chilenare att nu måste vi göra någonting.
Mm.
Vi såg ju via nyheter, kanske inte från svenska nyheter, men vi tittade ju på andra kanaler och nu med internet så har man ju tillgång till så mycket information. Så då levde vi ju den första veckan med att bara läsa nyheten vad som hände i Chile den 18 oktober 2019. Och det är ju då den sociala revolten som man pratar om. Estallido social, som de säger i Chile. Eller revuelta social, så de har lite olika namn på det. Alltså det var ju en vecka. Jag tror jag satt vid telefonen hela tiden och tittade på nyheter. Och blir då mer och mer ledsen, mer upprörd. Och känner bara, gud, vad är det som händer? Vad är det som händer?
Mm.
Så man kände ju en inre oro hela tiden. Att nu har vi en diktatur igen. Nu blir det en militärkupp. Mm. Och det var ju de nu ryser jag också. Jag bara för... ja. Man kände ju som att nu blir det en militärkupp. Det här kommer inte att hålla. Men samtidigt som det här händer då, så en vän till mig som heter Janette då, hon är också väldigt aktiv och varit väldigt aktiv sedan unga år. Vi pratade med varandra och kände också att ja, vi måste göra någonting. Och
hon bor också här i Sverige.
Hon bor också här i Göteborg. Och hon kallade till vår första demonstration utanför chilenska konsulatet. Och vi började samla människor och demonstrera utanför chilenska konsulatet som ligger, vad heter det? Det ligger ju mot Kungsgatan, slutet av Kungsgatan ungefär.
Ja, Göteborg.
Mm. Mm. Och då samlade vi en grupp människor som vi ställde oss där ute och vi skrek våra slagord och krävde svar. Krävde som vi ville prata med konsul då, men självklart så. Tittar han ju inte ut och vill inte kännas vid, tror jag. Vi såg att det var tänt på kontoret, men de kom aldrig ut för att prata med oss för att förklara liksom vad är det som händer egentligen.
Men hur var er rädsla? Alltså, för det man såg från Sverige, eller den medien som jag följde i och med att jag knappt kände någon chilenare, det var ju att man... Jag tänkte ju mer eller mindre, vad är det för galningar man har släppt ut på gatan?
Mm.
Kände du att nu är folket baket igen? Eller kände du, vad var din känsla när det här bröt ut? Var det oro eller var det glädje? Eller var det...
Jag tror det var en blandning av allt möjligt.
Mm.
Det var, om man ska säga att det var glädje över att folk äntligen har vaknat.
Mm.
Äntligen har vaknat ur den här bubblan de har levt i så många år. För självklart så har jag ju varit i Chile ett par gånger, inte så många gånger som många andra har gjort. Men de få gångerna jag har varit tillbaka i Chile så har jag ju ändå känt att folk levde i en bubbla. De levde med kreditkort. De levde med den här, jag kallar det amerikanska drömmen, allt är möjligt med ett kreditkort. Men förstår liksom inte att de gick och köpte ett par trosor eller strumpor med kreditkort. Det är någonting som är fel. Och jag kände som att när kommer de att vakna ur det här? Jag kände att det måste hända någonting. Så att då kände jag glädje att äntligen har ungdomarna startat upp detta. För de är ju i mina föräldrars ålder eller kanske min ålder, kanske inte vågade. För man blir ju kuvad på något sätt, tror jag. Man vågar inte, man är rädd. Och många i mina föräldrars och kanske de som är lite äldre än mig då, har kvar minnena från diktaturtiden att man blir förföljd, man blir torterad, man blir fängslad, man försvinner. Man har ju den här rädslan och känner man att nej, vi vågar oss inte ut. Men ungdomarna, ja, var modiga. De tog sig ut och började demonstrera. Och självklart så demonstrerar de ju och kräver ett bättre sjukvård, utbildning. Ja, allt som för oss här i Sverige är ju i grunden för ett samhälle. Där måste du ha pengar. Det är inte något som du får gratis. Utan allt kostar. Och tillhör du arbetarklassen, om man säger så, en vanlig familj, så har du det väldigt svårt. Du får skuld efter skuld om du ska studera. Du får den ena skulden efter den andra. Då kommer du aldrig ur den här skulden, studieskulden. Det är till och med så många familjer har hamnat hos, jag vet inte vad det heter på spanska, men kronofogdemyndigheten, eller vad jag brukar inte blanda det ordet.
Ja, vi hamnar hos kronofogden.
Kronofogden heter det.
Ja.
Och alltså, de hamnar in i en cirkel, de kommer aldrig ur det. Det är skuld efter skuld och de kommer aldrig kunna betala det. Vilket gör att de blir utan sitt hem, de kommer att ta deras hem.
Och det som känns lite viktigt att förklara här också för personer som lyssnar, för att om man lyssnar utifrån det här ur ett svenskt perspektiv så finns det ju personer som hamnar hos kronofogden.
Mm.
Och då tänker man ofta, ja men vadå, om du lånar pengar för att köpa en bil, då får man ju skylla sig själv.
Mm.
Det här handlar om att människor måste låna pengar för att lönerna är så pass låga för att handla mat.
Ja.
Eller för att handla underkläder eller blöjor eller vad du vill till dina barn. Att jag tror att det är under 2/3 av Chiles befolkning tjänar en lön på ungefär, om det är mellan 4 000 och 5 000 svenska kronor per månad.
Mm.
Och boendekostnaderna och levnadskostnaderna är, ja men säg att det är lite över hälften skulle jag säga. Mm. Så att det inte är billigt i Chile.
För att inte prata om mediciner, hur dyrt det är. Det
finns inga subventioneringar.
Nej, det är hur dyrt som helst. Så det är ju klart, folk har ju levt med detta i så många år och har skulder efter skulder. Folk är ju sjuka, så de har ju inte råd att ta sig till sjukhuset. De har inte råd att operera sig, de har inte råd att få medicin. Det är klart att de samlar ju på sig mer och mer, och till slut så, jag menar det, sen orkar man inte mer. Och det är det som händer nu då. Folk exploderade helt enkelt. Och då började de komma ut på gatorna och demonstrera för att få en förändring. Men istället då, istället för att chilenska staten och presidenten ska ju lyssna på dem, så har de ju mötts istället av våld.
Mm.
Militärerna har kommit ut, polisen har kommit ut. Och de har fått alla möjliga befogenheter att slå på folket. Vissa har ju sett vissa filmer eller rapporter från Chile, men det är inte så mycket på tv. Men om man tittar på internet och letar efter Chile till exempel och Stallido Social, så kan man hitta hur många videor som helst. Det är ju hur mycket som helst alltså, och där kan man ju se hur våldsamma poliserna är, hur de behandlar, och då pratar jag inte bara hur de behandlar vuxna människor, utan hur illa de behandlar ungdomar. De är runt 15, 16, 17.
22. Ja, men det är barn.
Det är barn. Jag tänker ju själv, jag har ju en son som är 22. Och så tänker jag på de här 20-åringarna som är ute på gatorna och kämpar för ett bättre framtid. För de ser inte att de har en framtid. Det finns ingen framtid för dem. Så det utvägen är ju detta, för att få en förändring, ett maktbyte om man ska säga så, en annan typ av regering. Och det är det de vill ha. De vill ha en annan regering, en annan konstitution. För den konstitutionen som man har pratat mycket om, det är en konstitution som stiftades utav Pinochet, som var vår diktator under 17 år när vi hade efter militärkuppen. Så självklart så är den konstitutionen inte för folket, kan jag säga. Den är emot folket. Därför att det finns ingenting i den som gynnar folket. Den vanliga arbetaren, den vanliga människan. Utan den är ju uppbyggd på så sätt att de skyddar sig själva. Militärerna och stora företagare, det finns ju, de kan alltid skydda sig i lagstiftningen. Och det är det här också som folket kämpar mot då.
För det, min upplevelse av Chile, det är att alltså, man har sett, man har varit där, man har lyssnat, alla samtal. Det är som att man i Chile, för det som Pinera gick ut och sa att ja, men det är en oas i Sydamerika och det är ett sånt fantastiskt land. Att det är bäst i hela Sydamerika säger just ingenting. Och att det känns som att vi håller alla chilenare precis under vattenytan. Att alla kan liksom komma upp och sen är det ner igen. Och det märkte man jättetydligt nu när hela den här coronagrejen bröt ut. Att från att man har varit på de här fruktmarknaderna och man har sett stolta, rakryggade chilenare med kraft, med glädje. Och sen bröt coronan ut och de tog ut militärerna på gatan igen och tog ut polisen på gatorna. Mer än de hade gjort innan. Och det kan ha sina begripliga skäl. Det säger man inte nödvändigtvis något emot eller för. Men det jag märkte, den enorma skillnaden var hur alla rygghållningar bara sjönk ihop. Att man såg just att nu behöver vi trycka människorna lite längre under vattenytan. För nu har de fått för mycket kraft efter det här.
Mm.
Och att det är lite så det känns i hela det där samhället. Att, för man vet att om människorna är för långt nedtryckta, då kommer man att skrika, för nu dör jag. Mm. Och då blossar ju allting upp. Och håller de över vattenytan, då kan vi inte få de pengarna vi vill ha. Och vi kommer ha ett folk som kräver rättigheter och alla de här sakerna. Så det känns ju som att det barnen gjorde nu var att bryta igenom vattenytan. Eller säg att det är som ett islager. Att de här ungdomarna, 14, 15, 16-åringarna bara knäckte isen och upp. Och drog med sig alla. Ja,
det är en frisk vind brukar jag säga som bara kom ut genom en svart tunnel som människorna har levt i.
Mm.
Egentligen har de fått luft. Nu känner de att det finns en framtid och att de måste kämpa tillsammans. Och jag känner mig jättestolt över ungdomarna som verkligen har tagit mod till sig och gjort detta. Men självklart som du säger, det här med corona då, så har det ju, det har släckts lite grann därför att man ju inte kunnat komma ut. Man har olika restriktioner. Så att ja, det har varit ganska lugnt, men nu har det ju återigen startat. Nu har ju folk börjat komma ut på gatorna igen. Så att alltså jag hoppas verkligen på en förändring. Vi har ju det här valet nu i 25 oktober är det. Vi har det här valet om lagstiftningen där man måste välja. Vill vi ha en ny konstitution? Ja eller nej?
Det där måste jag fråga, för det här vet inte jag riktigt. För jag har fått lite frågor runt om här. Vad innebär den nya konstitutionen? Finns det en klar modell? Eller handlar det egentligen bara om att slopa den gamla?
Så som jag uppfattat det, jag är ingen expert i ämnet heller. Vi kommer faktiskt att ha idag klockan 7 med folk från Chile som ska prata just om den här lagstiftningen.
Nej, vad intressant.
Klockan 7 på kvällen.
Vilken kanal? Eller hur man...
Det är via vår sida som heter Göteborgs solidaritet med Chile.
Göteborgs solidaritet med Chile.
Där brukar vi ju sända olika sådana här diskussioner om olika ämnen som kan vara intressanta för svenskar och även chilenare här i Sverige. Men när det gäller lagstiftningen då, så som jag har förstått, det är att man vill bara slopa helt den från Pinochet-tiden, utan man vill börja om från början. Alltså från en vit, ett blad.
Ja, blank slate.
Ja, man börjar från början. Och det man ska välja är att antingen man vill det. Vill du det eller vill du inte det? Det är den första frågan. Den andra frågan, det är ju vem som ska stifta den, som ska skriva den. Och då, den ena frågan, det är de som är, så som jag förstått, de nuvarande regering eller politiker, de som finns nu. Eller en mix utav politiker som finns nu och representanter från befolkningen då.
Ja.
Det är nummer två. Så den ena heter ju Constitution Mixta, tror det heter. Som också, de har ändrat namnet för att förvirra folk också.
Ja,
för att det har varit mycket diskussioner kring namnet, vad man ska välja. Eller Constitution, gud, nu kommer inte jag ihåg inte vad det heter, bara för att vi ska prata om det. Men det är val nummer två då, som man ska ju välja då om man vill ha den typ av blandning. Det ska vara både politiker och sen representanter från folket. Och det är de som ska skriva det tillsammans då.
För det som jag har upplevt, för att när jag har pratat om det här en del också, för det var ju så jag hade förstått också, att man ska slopa hela konstitutionen.
Mm.
Och jag har ju fått ganska många, jaha, ett uns av hån lite grann. Mm. Och så säger ja, men vadå om de inte har någon bättre idé? Mm. Och jag fattar om man inte förstår sig på det här systemet. Jag har en millimeter kunskap av hela historien av allting som finns i Chile. Mm. Men jag pratade mycket med Ignacio, en av de killarna jag bor med.
Mm.
Där han förklarade att men när du har en, i och med att det systemet som det är i Chile idag är så extremt korrupt. Det vill säga, om man vet hur en lagstiftning går till. Antingen kan det ju gå ganska fort, det vill säga nu som under corona, man behövde göra snabba handlingar.
Mm.
Men generellt sett så tar det ganska lång tid.
Mm.
Och i och med att det här estallido social, att det krävde, det är många saker man vill förändra. Mm. Så inser man att det kommer ta så sjukt lång tid genom att ta sakfråga för sakfråga.
Ja.
För börjar man då med till exempel, inte vet jag, pensionssystemet.
Mm.
Ja, då ska det först lyftas upp och sen ska det röstas om. Och innan det röstas om så finns det enorma ekonomiska krafter som säger men du får 100 000 kronor om du röstar nej till det här förslaget. Mm. Så i och med att korruptionen är så stark i Chile så har man ju då, och det är det här folket har krävt. Och jag tyckte ju först också att det lät ju helt galet att slopa någonting och inte veta vad alternativet är.
Mm.
Men sen när man tänker efter och inser hur lång tid tar det att förändra en lag, så inser man att nej, man måste slopa och börja från början. Mm. Ett, få bort det är skitsvårt.
Mm.
Men göra ett aktivt försök att bli av med hela den här korruptionen som är.
Mm.
Och sen så får man börja med alla frågor mer eller mindre samtidigt. Vi kan jobba med det parallellt. Vi behöver inte rösta om en fråga i 10 månader. Som inte går igenom. Och sen, ja, men då tar vi nästa grej. Och sen är man 20 år bort. Innan man ens har fått en eventuell förändring. Och genom det här som då Ignacio förklara. Om man bara gör tjoff bort med alltihopa. Så kan vi jobba med
det. Och så får man rösta om det.
Yes.
Mm. Så jag tror de har en viss tid på sig. Först efter valet då. Så ska man ju sedan välja de här personerna. Som ska skriva den. De som ska representera folket. Vilka politiker. Och så ska det godkännas och så ska den börja skrivas. Så att jag vet inte exakt tidsmässigt hur lång tid det här kan ta innan man börjar aktivt. Man börjar säkert från en grund som är grundförutsättningen för en lagstiftning. Det måste ju finnas något internationellt, globalt tror jag säkert det finns. När det gäller det. Men som du säger då, det är ju gå igenom varenda lagstiftning. Alltså gå igenom allting. Och det krävs ju. Det krävs en rejäl förändring. För det funkar. Det kan inte fortsätta så som du har gjort nu. Och som du säger också då. Att det har visat sig. Det är ännu mer tydligt nu med corona. Vilka är det som har och vilka som inte har.
Ja,
det märks ju så tydligt. Och det är klart. För oss som bor här i. Har bott hela vårt liv här i utlandet. Det gör ju jätteont. Och så vill man ju hjälpa till. Men. Ibland så känner man sig, vad kan jag göra? Men så tänker jag liksom att vi får göra det vi kan. Precis så som vi gjorde när vi hade diktatur. Och det var ju försöka hjälpa på olika sätt att påverka. Till exempel här i Sverige, regeringen. Påverka människor, organisationer. Se till att ambassader i svenska ambassader eller norska ambassader. I Chile också gör någonting. Börja agera precis som de gjorde. Under militärtiden då. Så att det som om man går tillbaka till efter den 18 oktober. Att Janet kallade till människor till ett möte utanför konsulatet då. Sen stod vi där väldigt länge. Jag vet inte om det var måndag eller tisdag. Vi brukade träffas. Och den bara växte och växte. Så det var så mycket folk så snart hade som gärna inte plats. Och vi hade musik, var väldigt mycket musik. Vi hade ju en jätteduktig kille som spelar gitarr. Och vi sjöng väldigt mycket. Så att det var nästan så var lite religiöst över det hela. För folk gick förbi och undrade som står de här och sjunger. Jag trodde så kanske vi var några religiös grupp eller något då. Men det var det ju inte. Sen så hade vi ju lite kontakter med dialogpolisen. För de har man ju kontakt med när man har olika protester och så. För att de ska se till att det går lugnt till.
Mm.
Det är ju det är inga våldsamma protester vi har här i Sverige. Utan det är ju mest för att folk ska lyssna och vakna sig. Och lyssna, det händer något i Chile. Även om inte TV visar det, även om inte radio säger någonting om det. Så någonting håller på att hända i Chile. För det som har varit vår kritik då, som chilenare här i Sverige, det är att varken TV eller regeringen har uttalat sig. För de är Chile en demokrati.
Mm, just det.
De få gångerna som man har varit i kontakt då med regeringen så har svaret alltid varit den. Chile en demokrati. Vi får rapporter från vår ambassadör i Chile. Och allt är okej. Men varifrån får ambassadören sin information? Ja, det är väl från chilenska regeringen. Självklart kommer inte de att säga något som inte gynnar dem. Sen finns det självklart massa andra anledningar till att Sverige kanske inte vill uttala sig. Och det är ju, det finns massa olika avtal, handelsavtal som man har med Chile.
Mm.
Och det är ju också någonting som kanske man inte vill röra. För det vill man ju inte förstöra. Samma sak är det inom EU. Det finns också en massa avtal som ligger någonstans där med Chile. Så det är ingen lätt kamp. Mm. Men samtidigt så ger vi ju inte upp. Vi ville ju genom att vi protesterar då och skickar brev till olika myndigheter och regering och så känner vi att vi vill ändå väcka frågan. Och det händer grejer. Det händer saker och ting och vi börjar märka nu att det börjar öppna sig lite grann. Inte så som vi hade önskat oss, men det börjar hända saker. Vi har massa olika, säger man, vi har en petition. Petition heter det på svenska, va? Petition. Där vi ber folk, inte bara i Sverige utan runt om i Europa och världen, att skriva under så att president Piñera ställs inför rätta i brottmålsdomstolen i Haag. För de brott som hans regering har ju begått. För här pratar man inte heller så mycket om det, men vi har ju runt 460 personer som har helt eller delvis förlorat synen. Mm. Och detta för att polisen skjuter mot ögonen. Och det kan man ju inte.
Man var tvungen att ta bort pelletskulorna.
Ja.
För det var ju inte just i början.
Nej, det var ju bly då.
Ja, det var först såna pellets eller blykulor.
Blykulor.
Och det, sen åkte ju det bort.
Mm.
Och då insåg de, hur ska vi göra mesta möjliga skada sikta mot ögonen.
Mm.
För då vet vi att vi får tyst på de här människorna.
Och när man ser de här bilderna, när man ser de här unga människor som är mitt i livet. Många är studenter. Många har varit fotografer, jobbat med film. Att de plötsligt inte kan se med ena ögat. Det påverkar ju hela deras framtid. Självklart så känns det ju i hjärtat, det känns ju i hela kroppen.
Mm.
Vi har hittills 35 som har dödats av poliser. I olika konfrontationer. Vi har, herregud, över 10 000-tals som har arresterats. Vi har människor som är försvunna.
Mm.
Som ingen vet var de är någonstans. Det har även kommit fram, och det är inte bara vi som säger det, utan det är olika människorättsorganisationer som har varit där. Och har besökt olika fängelser och har pratat med människor. Där man har konstaterat att det finns... Jag, om inte jag ljuger nu, så är det runt 400 fall som finns registrerade av tortyr. Alltså i dagens Chile, som man påstår ska vara en demokrati. Där sker det försvinnande, där sker det tortyr, där fängslar man minderåriga. Där försvinner människor, där dödar man människor. Och varför? Jo, för att de har gett sig ut på gatorna och krävt ett bättre liv.
Mm.
Självklart så har det skett våldsamheter, det kan man ju inte förneka, men jag tror att man, om man sätter sig i deras situation och levt med detta i över 30 år, så tror jag nog att vem som helst skulle agera på det sättet. Det är den här frustrationen som har fått dem att agera så som de gör.
Jo, men det är ju som man tänkte med... Jag tror att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt, att när det sker en sån här, men det var Rodney King, det är Black Lives Matter, det är flera situationer runt om i världen man har sett att det här har hänt. Och jag upplever ju att när jag var i Sverige 3 veckor innan jag åkte till Chile, så var det ju verkligen så här, men gud, varför slår de sönder? Varför ruinerar de sitt eget folk? Varför? Men sen när jag kom till Chile och pratade med Mario så var det första han sa, det är de absolut fattigaste som för första gången i livet ser sin chans att eventuellt äta sin mätt, kunna råna någonting som de kan sälja. Det ursäktade inte, men det förklarade. Och det är den där upplevelsen som jag fick liksom när det blev en förklaringsmodell för mig som gjorde ändå att jag så här, ja, och det här våldet, det går heller inte att översätta i, ja men till exempel det som hände här i Göteborg, att man börjar slå mot polisen, att det har ingenting med varandra att göra.
Mm.
För visst, det är möjligt att jag har en blind spot för polisen i Sverige, jag är svensk, alla de här sakerna. Det kanske finns förtryck runt om i förorterna här i Sverige också, eller mot någon specifik folkgrupp. Men hur risigt det än är i Sverige så är det mils långa avstånd jämfört med vad det är i Chile. För där är det inte riktat mot en speciell grupp, det är inte riktat mot kriminella, det är inte riktat mot ett kön, utan det är riktat mot hela folket. Och det är därför på ett sätt som sagt, nej, det är väl inte så smart att riva sönder någon person som har slitit hela livet med sin butik. Det är fruktansvärt. Men det är förståeligt. Och det är det jag kan tänka att där blir det så svårt att prata utifrån ett, när man ser det utifrån ett svenskt perspektiv. För har man inte varit där eller har den historien som du bär med dig, så är det jättesvårt. Och, ja, och det som jag tänkte också när du pratade om, ja men just det här med, vad heter det, konsulatet i, eller i Chile.
Mm.
När man pratar med, ja men ambassaden där, nej men det här är en demokrati och det här är inga problem. Grejen är att den svenska ambassaden i Chile ligger i den typ rikaste staden i Chile, det vill säga Santiago. Och det ligger i ett av de rikaste områdena i Santiago. Och även om alla på ambassaden pratar spanska, de har tillgång till det, så kommer de aldrig att dra sig ifrån något som har med vare sig Vitacura, Providencia, Las Condes. Det är en liten triangel man rör sig i. Och du kommer aldrig i kontakt med det, liksom, inom situationstecken, lägre folket. Mm. Utan, nej men du är ute och äter dina fina middagar som du är van att göra i Sverige. Du umgås med andra ambassadörer, andra diplomater som har samma förutsättningar och grunder som du själv har.
Och, ja, de har aldrig behovet att beblanda sig med folket, det vanliga folket i Chile. De har inte det behovet.
För man tror typ att det är farligt.
Mm. Så de har inte det behovet. Och det är ju det som jag tror att vi känner då, att vi på något sätt måste ju uppmärksamma även ambassaderna i Chile om situationerna. Om situationen i Chile då. Genom att be folk som är i Chile att vända sig till konsulaten eller ambassader. Berätta sin historia. Berätta vad de har gått igenom. Och så som jag nämnde tidigare, de här ungdomarna då. Alltså när man ser dem i bilderna där du ser hål genom deras ben och kropp. Där du ser att de har flera hål i ansikten. Nu kanske finns inte de här 25-öringarna. Men det är den storleken, gamla 25-öringar, i alla fall när jag var ung. Man gick och köpte tuggummi för. Alltså den storleken. Där du ser hål på deras ben, hela låret. Unga flickor i Chile har man ju uniform.
Mm.
Det har du säkert sett också. Och tjejerna älskar ju att gå med väldigt korta kjolar då. Man har dem kortare än normalt. Och så ser du de här unga flickors ben med flera hål.
Mm.
Alltså det gör ju så ont att se det. Så vi har ju på så sätt uppmanat och bett dem vända sig till ambassaderna och ge sina testimony, vad heter det? Sina vittnesmål.
Tack.
Jag försöker översätta från engelska till svenska och från spanska till svenska. Det är en hel blandning här. Sina vittnesmål. För att när vi talar här i Sverige med svenska regeringen, de förlitar sig på den här rapporten de får från chilenska regeringen.
Mm.
Men det är inte den riktiga, som sa, det är inte den riktiga rapporten, och därför försöker vi få de här människorna att gå till svenska ambassaden, berätta sin historia, och då måste detta registreras på något sätt.
Det där är helt fantastiskt.
Och registreras det på något sätt så måste det ju komma hit till Sverige också på något sätt. Mm. Det måste nå dem. Så att man måste ju jobba på olika sätt. Och det är den typ av arbete vi kan ju göra här. För här i Sverige kan vi röra oss mycket friare än vad de kan göra där nere. Och därför säger jag då att den typ av arbete som vi har nu jobbat med då, i den här grupperingen som startade med ett fåtal människor, som jag nämnde förut, Jeanette, Marcel är med, vi har en kille också med och jag. Det här började växa, inte bara i Göteborg, då började bildas grupper i Malmö, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Falun, olika städer i Sverige. Och då kände man att, nej men gud, nu måste vi skapa någon typ av organisation som håller koll på alla dessa grupper så att vi kan jobba tillsammans. För som vi brukar säga, tillsammans är vi starkare. Mm. Varför ska vi sitta och jobba på varsitt håll?
Med samma saker.
Med samma sak, istället jobba tillsammans. Som nu till exempel då, som vi har ju, som jag berättade förut om den här petitionen att få begära till brottmålsdomstolen i Haag för de här brotten då, mot mänskliga rättigheter, eller mot mänskligheten som det heter på svenska egentligen, det är det rätta ordet, att han ska dömas där eller ställas inför rätta. Och detta gör vi inte, vi startade här i Sverige, men den börjar spridas även till Frankrike, till Tyskland, till Danmark. Jag tror det var någon som till mig att även i Mexiko hade de hört talas om den här petitionen. Så att all sånt här sprids. Och det gör vi via Facebook, Instagram, olika sidor. Och alla vet ju, det är ju människor, det är där de hämtar information. Det är inte alltid att stå här ute och demonstrera som är det rätta. Och speciellt nu med corona så har vi ju inte kunnat göra det heller. Vi hade ju demonstrationer på runt 400 personer som kom till de här demonstrationerna. Jättefina. Alltså jag tänker tillbaka till det, känns att det var ju så, alltså, roligt att se så mycket människor som var ute på gatorna. Men sen kom corona då. Sen dog allting ut.
Mm.
Och det var precis som att folk stannade och kände att vi kan inte göra något nu. Vi kan inte gå ut på gatorna. Men det jag försöker, och många med mig, att säga, men okej, vi kanske inte kan gå ut, men då får vi jobba virtuellt.
Mm.
Då får vi jobba med att skapa filmer, ta fotografier, skicka brev och angripa på ett annat sätt. Och det är det vi gör idag då. Fram tills vi kanske kan få komma ut mer. Så att man har kört olika kampanjer och den ena är ju, som jag sa, det med Piñera. Sen är det att frige de politiska fångarna. Vi har ju över 2000 som väntar ju på en rättegång.
Som har suttit arresterade sen i oktober.
Ja.
Och nu vill jag också peta in en sån här, peta en bubbla. Det här är oskyldigt arresterade personer. Man plockade dem man kunde få tag i. Visst, man har säkert sett någon kasta en sten. Man har arresterat den personen för det. Men det här innebär att de här personerna har suttit i arrester sen i oktober. Och även i Sverige har det varit ett problem med att coronan har spridits i fängelsen och här har man egna celler. Jag har ju två vänner som jobbar för investigation i Chile. Och hon förklarade ju att i Chile har du celler som är kanske 10 kvadratmeter stora där 15 personer bor. Och nu pratar vi alltså nästan snart är det ett år de har suttit utan häkte, eller de sitter häktade utan rättegång i en lokal som de inte ens kan ligga i.
Och det de har här, inte ens en madrass, många av dem.
Nej. Det är ju liksom det. Om man pratar om tortyr, vad är det om inte tortyr? Och det är det här som är så viktigt att också berätta. Att för det är lätt att återigen i en svensk värld rationalisera det och tänka, ja men man, har man gjort något dåligt så åker man i fängelse och då får man skylla sig själv. Men så är alltså inte fallet i Chile. Utan det här är jättemånga barn och ungdomar. Och det är väl här som ni också var inne på lite grann med att det här är faktiskt mot både barnkonventionen och mänskliga rättigheter. För det är barn.
Det är barn, det är omyndiga.
Mm.
Och många också är ju barn som är föräldralösa. Som inte har hem också, som är föräldralösa. Och problematiken är ju också sånt som man kanske som svensk då kanske tänker, nej men så kan det ju inte vara.
Mm.
Så kan det inte vara. Till exempel de här ungdomarna då, de blir torterade inne på de här, när den resten, de får slag och polisen hotar dem.
De rycker naglarna har jag sett också.
De hotar dem och säger du att du har blivit slagen, då blir det värre för dig. Och kanske inte bara för dig, men även din familj. Vi vet var din familj bor. Så att, och deras telefoner avlyssnas. Familjens telefoner avlyssnas. De förföljer familjerna, vart, de följer dem vart de än går. De som har fått husarrest, som man har lyckats få loss, man säger så, för att få husarrest i väntan på rättegång. De får ju psykisk tortyr genom att polisen dyker upp 1 på natten, 2 på natten. För att se att de är hemma. Vilket betyder att de får ingen sömn. Eller som några berättade då, att polisen kör förbi, tutar. Och då måste den här personen öppna dörren. Och skulle inte han eller hon öppna dörren, då kommer polisen att anteckna att han inte visade sig. Och får du 3 prickar så åker du in igen.
Och det här gör de vilken tid som helst på dygnet?
Ja, vilken tid som helst på dygnet. Så det är också en psykisk tortyr. För att inte prata om den fysiska tortyren. Vi har ju många som har blivit våldtagna.
Mm, både pojkar och flickor.
Pojkar och flickor. Och berättar man det här i Sverige så säger de, nej, så kan det ju inte vara. Mm. Det är ju barn. Men det sker. Och det är det här som vi håller på att försöka att visualisera på olika sätt. Man kan ju inte vara hur tydlig som helst via Facebook eller Instagram. För det är så hemska bilder så att det går inte att visa. Så det vi försöker, det är genom ord, genom olika presentationer, filmer, berätta vad det är som händer. Så vi har ju den kampanjen att frige de politiska fångarna. Vi har även Mapuche-folket i Chile som har i århundrader blivit, hur säger man, misshandlade utav chilenska regeringar.
Ja, och kränkta.
Och kränkta.
Mapuche är ju då
urbefolkningen i Chile.
En av dem.
En, ja, det finns ju flera. Och ja, de har fått lida. Sen, ja, vad kan det vara, många år? Sen de har funnits, nästan kan man säga, sen spanjorerna kom och så har de fått lida. De har tagit deras mark, de säljer deras mark, de fråntas sina marker och de, ja, många av dem lever i misär.
Under hela, var det också under hela diktaturtiden, så fanns det ju det här med att man tog, i och med att man ville bli av med Mapuche. För om jag har förstått det här rätt, så fanns det jättemånga olika urbefolkningar runt om i Chile. Men spanjorerna lyckades mer eller mindre utrota alla förutom Mapuche. Det finns några små kvar. Mm. Men Mapuche är den stora delen som blev kvar. För det fanns en enorm kraft att de stred mot spanjorerna i 300 år. Men att man nu fortfarande förtrycker dem. Man misshandlar dem, man tar deras marker. Och det som också hände under diktaturtiden var ju att hur det lättaste sättet att bli av med det? När vi adopterar bort alla barn.
Mm.
Så när gravida kvinnor kom in till sjukhuset och de födde barnet, så tog de barnet och sa, nej, men ditt barn dog. Så nu har vi har slängt det.
Mm.
Och det finns ju vittnesmål där kvinnor har berättat att jag hörde mitt barn skrika.
Mm.
Och sen så sa de bara sagt nej. Och det är väl 2000 barn i Sverige, ja, som är
ofrivilligt
bortadopterade.
Ja, det är runt 2000 barn som har adopterats från Chile under diktaturtiden. Det är ju från Mapuche-befolkningen och även från kvinnor, fattiga kvinnor många gånger, där de fråntogs. Och det finns ju en grupp här i Sverige som jobbar just med detta då, för att de har, om inte jag fel, de har startat upp också olika rättegångar i Chile runt omkring detta, där man driver, nu kanske jag säger fel att det startar rättegångar, men de driver frågan.
Mm.
Det finns en grupp, jag kan inte komma ihåg exakt vad de heter, men som jobbar med detta. För de vill ju veta, har jag en mamma i Chile? Har jag en pappa i Chile? Hur kom jag till Sverige? För många av dem kom, alltså när de föddes med ett svensk för- och efternamn. Svensk. Hur kommer det sig? En adoption sker inte på det sättet. Så att det finns ju många, många, många frågor kring de här adoptiva barnen. Och de vill ju veta. Så det finns många hemska historier.
Jag läste om någon kvinna nu som, i och med att det är många chilenare som har hört av sig till mig av olika anledningar. Både bortadopterade och politiska flyktingar i exil i Sverige. Och varav en av dem berättar ju då att hon blev ju mot sin mammas vilja bortadopterad. Och ja, men stulen, kidnappad till Sverige.
Mm.
Och nu, så när hon nu har hört av sig till adoptionsagencyn, vad nu heter.
Byrån.
Ja, adoptionsbyrån. Så vill de inte tala om för henne var hennes föräldrar kommer ifrån eller var de bor, för det är tydligen sekretessbelagt av någon obegriplig anledning.
Mm.
Både i Sverige och i Chile. Och här är ju också det häftiga nu som har hänt med, ja, men hela med internet. För jag har ju vänner som har letat rätt på, för de har kunnat något namn och någon släkting, och genom det
har de kunnat
hitta till sin mamma eller pappa eller syskon runt om. Mm. Och det där är ju också ett sånt här enormt övertramp. Och det här, visst, det är det här som har varit så häftigt nu under manifestationerna. För att du ser ju precis lika många mapucheflaggor som du ser chilenska flaggor. Mm. Att det känns som att...
Det är sida, man står sida vid sida. Och jag tror att det lidandet som mapuchefolket har fått utstå så länge... Jag tror inte det har funnits en 100% förståelse från chilenarna. Och då säger och då pratar jag om mig själv också. Att man kanske inte har förstått allt. Men nu har ju chilenarna fått uppleva det som mapuchefolket har fått leva med i så många år. Att nu har de själva, nu vet de vad det innebär. Så att nu står de sida vid sida och kämpar tillsammans. För det bättre, en bättre Chile. Och det jag ville säga också. De här protesterna då. Som vi har haft här i Göteborg. Vi har även haft något som vi kallar för radioton.
Radioton.
Radioton. Det är, ja, det kan man säga. Det är en typ av möte. Videomöte som vi har med olika personer från Chile. Och då har vi haft kontakt med olika advokater, försvarare
i Chile,
representanter från Mapuche-folket, ungdomar som sitter i den där arrest, alltså husarrest, föräldrar till, till barn som sitter i arrest, olika grupperingar då i Chile, för att de ska kunna ge sin bild av vad som händer i Chile. Och den sista radioton vi hade nu, vi bjöd in lite olika radiostationer, chilenska radiostationer här i Sverige, för att försöka få deras stöd också, att få ut information om Chile, få ut information att nu har till exempel Falun en demonstration, gå dit så att de kan stötta oss. Och det var väldigt uppskattat, för att som jag sa tidigare, som du också nämnt, att det informeras ingenting på svenska TV. Man hittar ingenting. Det sägs inte någonting. Och så tittar vi själva på internet. Och så ser vi, oj, nu har det hänt det. Och nu har det andra. Men ingenting har nämnts. Och när jag har kontaktat både TV4, SVT och lite olika tidningar. Så har svaret varit, ja, men vi kan inte täcka alla nyheter. Nej, det förstår jag med. Men konstigt att ibland så kan vi ju fyllas ut av information från något dumt som Trump sa. Eller någonting annat. Eller så är man väldigt, svenska regeringen väldigt snabbt att fördöma andra länder. Men har så svårt att fördöma det som händer i Chile. Vad är problemet? Varför kan man inte fördöma det?
Nej, men och där tänker jag också att, alltså, du pratade med några vänner om att. För i och med att det har blivit så enormt påslag runt Belarus.
Mm.
Det ser man ju hela tiden. Och det är ju när jag kom hem till Sverige. För komiskt nog hade jag inte koll på Belarus. Mm. I och med att jag var i Chile.
Mm.
För ja, jag har inte kollat så mycket på nyheterna där heller. Mm. Och den medien man ser där är ju chilensk betonad. Mm. Så när jag kom till Sverige nu så var det mer eller mindre vad 17 händer i Belarus. Och sen började jag läsa in och inser att ja, men det är ju exakt samma sak.
Mm.
Så alla scener man ser på nyheterna i Sverige från Belarus. Ni kan egentligen bara ta allt det hemska ni ser och bara peta det över Atlanten. Mm. Så har ni hela Chile sen i oktober. Och då var det en kompis som sa, jo, men någonstans är det ju den här närhetsprincipen. Att, ja, men det är Europa, man tenderar ju att... Och det förstår jag också. Mm. Men, och det här har jag ju sagt till några vänner också. Att, ja, men när flyktingkrisen 2015 med Syrien. Jag lyfte inte ett finger för det som hände där. Men jag visste åtminstone om att det hände någonting. Mm. För att media informerade mig om att, och sen nu kan man väl känna dåligt samvete att man inte gjorde någonting där också. Till lika som alla andra delar i världen. Men jag visste åtminstone om det.
Mm.
Och den stora provokationen för mig upplever jag att, nu vet inte, jag tror att det är runt 35 000 chilenare som bor i Sverige. Det är ganska mycket folk.
Jag tror det är ännu mer, om inte jag har minst fel så sa de runt 60 000.
Ja, du ser. Det är alltså ungefär lika många som det bor i Pite.
Mm.
För er som känner till Norrland. Så det är med runt 60 000 chilenare. Det finns så mycket organisationer. Och ni har ju också varit i kontakt med Ann Linde och hennes presssekreterare, väl?
Ja.
Vad har ni fått för respons därifrån?
Men det har varit det som jag sa tidigare. Liksom att man är väldigt diplomatisk i sina svar. Liksom att Chile är en demokrati. Vi har samtal. Vi ska prata med chilenska regeringen. Men sen händer det ingenting mer. Hela tiden man refererar till olika rapporter som man väntar in, men man förlitar sig på den rapporten man får från chilenska regeringen. Och det är därför som jag sa tidigare då att vi vänder oss till ambassaderna nu.
Ja, det där är ju kanon.
För att gå den vägen. Går det inte via här så går vi den vägen. Men vi ger oss inte, utan vi fortsätter att söka tid hos Ann Lindes pressekreterare för att lämna över olika brev. Nu samlar vi ju det här med att frige de politiska fångarna. Vi samlar namnteckningar. Och det går väldigt bra faktiskt. Det är olika organisationer, även politiska partier, parlamentariker. Allt. Kändisar, all möjligt försöka få in namnteckningar och även chilenare. Och lämna det här brevet igen då.
Ungefär hur många underskrifter har ni nu?
Oj, nej. Jag har bara koll på Göteborg då, som jag har lyckats få. Jag tror vi har runt, jag nu har inte kollat min telefontag, men säkert över 150 namnteckningar.
Och när satte ni igång med det här?
Jag satte igång igår.
Igår?
Ja.
Och det är 150 underskrifter redan?
Igår satte jag igång med det.
Och var, om man nu vill ta del av det här, om man nu känner, om man lyssnar på det här eller på annat sätt, hur får jag tillgång till att skriva under det här?
Ja, nu har vi ju gjort det virtuellt då. Man kan, alltså de som är ute och demonstrerar, de kan alltid printa ut och så få namnteckningar. Men nu har jag ju kört virtuellt. Och då är ju via den här gruppen på Facebook som heter ju Göteborg Solidaritet med Chile. Där brukar jag ju posta all information som jag får från människor som organiserar olika protester, brev, petitioner. Någon typ av event för att samla pengar. Allt som har med stöd till Chile, det lägger jag upp där. Så där kan man hämta den informationen. Och sen jobb, som jag sa, jag jobbar även med den här kommissionen mänskliga rättigheter och representerar Göteborg i den nationella grupperingen som finns. Och där jobbar vi mycket med det här med brev som går till regeringen. Vi jobbar mycket med olika, med andra länder, till exempel Frankrike. De jobbar också till exempel, det har jag inte berättat om. I Frankrike finns en grupp som, vad säger man det på svenska? De är gudfädrar till många av de här ungdomarna som sitter i arrest.
Ah.
För att, jag tror inte här i Sverige man förstår vad det innebär ekonomiskt för de familjerna som har barn som sitter i arrest. De får inte rätt näring. Och som du nämnde, de sitter ju i celler, 15 stycken i små celler. De har knappast någon madrass. Så de här barnen, jag säger barnen för mig det är barn. En gång i veckan har mödrarna eller familjen rätt att komma med en korg. Med lite mat, med tandkräm, sådana saker som de behöver.
Och då ska det också tilläggas att det är många barn som sitter inne, som inte har föräldrar.
Yep.
Som kommer från väldigt annorlunda förhållanden. Och precis. Det kan man ju också bara gissa vad som händer med de som har familjer som kommer med korgar.
Mm. Så att därför då, när vi samlar pengar, så går det ju till en organisation i Chile som fördelar pengarna till de här grupperna som köper de här korgarna åt de här familjerna. Eller köper korgar till de här barnen som inte har föräldrar. Man hjälper ekonomisk med olika advokater som jobbar egentligen frivilligt. Men de måste ändå ha någon typ av pengar för att överleva. Och problemet, alltså, det är så svårt att förstå alltså, hur det funkar där nere. Att du kan tänka dig så här att de säger okej, till familjerna, ni får komma med en korg med mat och lite olika saker som tandkräm och tandborste. Men polisen, eller kanske man kallar inte polisen, de som sitter där arrest, de kanske har ett annat namn, men polisen där i alla fall säger att ja, den här märket på tandkrämen får ni inte ta in. Ni ska ha det här märket. Och självklart så är det den dyraste som går att få tag i. Sen tvingas de att, om de nu, låt oss säga att de skulle köpa chips. Då får de öppna chippåsen och så får de gå ut och köpa en plastpåse. Och hälla över chipspåsen i en annan plastpåse och försluta den. Och sen lägga tillbaka i korgen. Alltså de gör det väldigt svårt för dessa familjer att hjälpa sina barn. Det kostar pengar. Det kostar mer än vanligt. Det kostar pengar. De måste fylla i olika blanketter. För att kunna ta in de här korgarna, om man ska kalla det. Picknickkorgarna med lite mat och så. Och skulle du skriva lite fel, får du inte använda någonting för att sudda, utan då får du riva det pappret och betala igen för ett nytt. Så de gör ju allt för att det här ska kosta dem mer och mer. Så de vill få de här familjerna att gå på knäna för att förtrycka dem ännu mer.
Ja.
Och och jag tror du nämnde det här, liksom att man vill trycka ner dem så mycket det går. Och sen hot. Det finns hot hela tiden. Hela tiden finns en underliggande hot. Som jag sa, att de förföljs och de avlyssnar och så. Så det är den hjälpen som vi försöker ge härifrån. Det finns ju en ekonomisk bit i det, men så finns också den här politiska stöd som vi kan ge genom att påverka olika regeringar. Det är det enda vi kan göra.
Ja, men för det jag tänker lite grann på är ju, det som ni gör är ju den här, ja men alla de här politiska organisationerna som ni har påtryckningar, ni har de här organisationerna, manifestationerna, både via Facebook men också på torg när det inte är corona.
Mm.
Men om jag som nu privatperson skulle vilja hjälpa på något sätt, till exempel den här, de som du pratade om precis, de som sitter inne i fängelset nu. Finns det någon möjlighet för mig som privatperson som lyssnar på det här?
Och det finns ju olika sätt. Delvis är det ju, eller dels genom att gå in på den här sidan som heter Göteborg Solidaritet med Chile och dela den informationen som finns där, de olika kampanjer man har, informationen som vi vill gärna sprida. Men också så finns det ju, man kan ju ge monetärt, alltså hjälp. Alltså, och det finns en grupp som jobbar med att samla in pengar till de politiska fångar som vi har just nu. Och det finns ju ett swishnummer, men det kan du kanske lägga upp sedan på din Chilesak i vår. Kan lägga upp numret. Och där, den pengarna som man samlar där är för att ge juridisk stöd till de här ungdomarna som sitter i fängelse. Men också stöd till familjerna som måste köpa de här matkassarna då, så de måste ta med sig till fängelse. De måste köpa även kläder till dem, för det är ju vinter, var ju vintertag, sommaren. De behöver ju kläder medan de sitter där i fängelset. Sen har vi även de här Ojas kommun som är soppkök. Där vi samlar pengar, så grupper samlar pengar till olika soppkök som arrangeras längs hela Chile. Det är inte bara Santiago, utan det är Puerto Montt, det är Valparaíso, det är överallt. Och det är privatpersoner i Chile som arrangerar soppkök, men de behöver ju pengar till det också. Så det finns ju grupper som samlar in pengar för det. Sen har vi ett annat sätt som vi önskar ju svenskar också stöttar oss med. Det är att bojkotta chilenska produkter. Och det är som till exempel avokado, vin, kiwi, äpple. Och det är chilenska produkter då, som börjar med streckkoden 780. Och det är ju ett sätt att sätta press då på de här stora producenterna. Och det är, ja, det är väl den typ av hjälp som man kan, som vi vill gärna få från Sverige.
Det där är jättebra, för min tanke är ju då att jag bad ju dig innan att skicka de här bilderna.
Mm.
Så jag kommer lägga upp bilder dels på den här streckkoden. Mm. Vilka streckkoder ni som lyssnar här nu ska undvika. Och så kommer jag lägga upp de här frie politiska flyktingar. Nej, frie politiska fångar.
Mm.
Dit kan man swisha för att hjälpa med de här eventuella matkorgarna. Mm. Och med juridiskt stöd. Så alla de här bilderna kommer jag lägga upp på Chiles sak är vår på Instagram. Men sen vill jag också bara poängtera det, för det var en grej som vi pratade om precis innan. Mm. Att när man pratar om bojkott, att det är väldigt många som, ja men det hjälper ju inte, och att det finns en kritik riktad mot det. Men det jag tror att man inte förstår är att de produkterna som skickas från Chile, det är inte de fattiga bönderna, det är inte deras löner som försvinner. Utan det är de här få procenten längst upp i toppen som tar vatten av småbönderna. Som förstör marker, som miljö förstör. Det är så mycket förstörelse genom den typen av politik som bedrivs i Chile i de högsta hierarkierna. Och däribland finns ju då avokado, äpple, kiwi och viner.
Precis.
Och det är det där som känns... Det är lite svårt att tänka sig det där, men jag vill också passa på att rekommendera, det finns en Netflix-serie som heter Rotten, där det finns ett avsnitt om Chile där man verkligen förstår vad den här, ja, avokadoodlingen framför allt, och vattenbristen som är i hela Chile. Den förklarar väldigt bra vad det är som händer i Chile och varför det händer och hur det påverkar det faktiska folket. Det vill säga inte de små minoriteten som är längst upp i toppen. Och så det vi önskar att alla som lyssnar här nu gör är att gå in på Chiles sak är vår. Jag kommer försöka lägga upp det direkt efter att vi har spelat in det här avsnittet. Och titta på numren, swisha valfritt belopp. Och det här går ju oavkortat till människor i Chile som bland annat har de här soppköken. Som även har det här juridiska stödet. Och sen det man kan göra utan att, om man nu känner att plånbokarna är lite tunna även i Sverige nu i coronatider. Då kan man åtminstone undvika att köpa de här produkterna som vi har nämnt. Som börjar på 780 i streckkoden. Det är Chiles streckkod. Är det någonting mer du vill tillägga? Har du några funderingar? Mm. Eller?
Nej, alltså jag vill bara understryka igen då att sprida information om det som händer i Chile. Ta reda på information och inte bara genom den här sidan på Facebook som jag pratade om. Utan sök. Sök information. Det finns hur mycket som helst. Även om svensk media inte visar det. Det sker. Det händer och det är nu.
Det kan vi också säga. Estallido social stavas ungefär som det låter. Det är estallido med två L. E-S-T-A-L-L-I-D-O. Social. Gå in och googla på det. Så kommer ni också få en liten ökad förståelse för den polisbrutalitet som det chilenska folket utsätts för dagligen. Har pågått sedan den 18 oktober och pågår än idag. Och sprid den här informationen, sprid den här podcasten. Dela hur mycket ni vill. Både Chile sak är vår, den här podcasten. Tänker betona ytterligare en gång, vad heter er organisation på Facebook?
Ja, den på Facebook heter Göteborg Solidaritet med Chile.
Yes. Nu vill jag tacka dig så jättemycket för den här podcasten. Jag är jätteimponerad över det här. Det här är första podcasten som Vivian spelar in. Och jag tycker hon har skött det alldeles fantastiskt. Och jag sitter och hoppar här och är väldigt nöjd och glad över det här. Och är väldigt tacksam för att jag har fått spendera den här dagen med dig.
Och jag är jättetacksam för att du gett mig den här tiden för att kunna sprida den här informationen via din podcast. Så jag är jättetacksam.
Tack så jättemycket, Vivian.